en podcast från Aftonbladet.
Krimbron, den nästan 2 mil långa bron som förbinder Krimhalvön med Ryssland, har sprängts. Bron, som är Europas längsta, invigdes år 2018, 4 år efter det att Ryssland annekterat Krimhalvön, och sågs då som en stor trumf för Putin. Men nu har den alltså sprängts. Visserligen inte totalt, bron är delvis åter igång igen, men sprängningen har skakat om rejält i Ukraina-kriget. Putin anklagar Ukraina för sprängningen och kallar det för en terrorhandling och har svarat genom att attackera städer i Ukraina. Omvärlden bevakar nu minsta steg och uttalande som Zelensky och Putin gör om saken. Så vad vet vi om brosprängningen i nuläget? Kan vi vänta oss fler ryska attacker på Ukraina nu framöver? Är brosprängningen anledningen till att Ryssland nu mobiliserar tillsammans med Belarus? Och vad ska man tro om det som vissa experter påstår? Att attacken på Krimbron kan utlösa en rysk attack på ett tredje land? Jag heter Vilma Ljunggren och med mig idag har jag Hugo von Essen, analytiker vid Centrum för Östeuropas studier på Utrikespolitiska institutet. Han får börja med att berätta hur man tror att själva sprängningen har gått till.
Ja, det finns ju lite olika teorier där. Men det som verkar vara det mest troliga, det som man har gått ut med, det är att det skulle vara någon lastbil som varit fullastad med olika sprängmedel och sen har exploderat där. Men det finns ju också teorier om att det skulle vara någon distansattack med någon raket eller någon missil från Ukraina då. Så att man vet inte säkert.
Putin menar ju det att det är Zelensky och Ukraina som ligger bakom sprängningen. Vad innebär det?
Ja, det innebär ju flera saker. Dels så innebär det att Ukraina är kapabla och villiga att attackera Krim, vilket får ganska stor betydelse. Dels symbolisk betydelse, därför att Krim var ju det som Ryssland erövrade, annekterade allra först 2014, och som har stor betydelse för Ryssland. Men sen har det också, så att säga, strategisk betydelse om Ukraina nu. Nu vet man inte säkert, men om Ukraina nu förbereder sig för att ta tillbaka Krim någon gång i den nära framtiden, så har det också stor betydelse. Sen har det också politisk betydelse, därför att jag tror att det är många i västvärlden och i västvärldens huvudstäder, till exempel Washington, Berlin, Paris, många ledare där som är oroliga för att det här skulle kunna leda till eskalation från rysk sida, inklusive kärnvapeneskalation, ifall Ukraina skulle försöka ta över Krim. Nu vet man inte alls säkert vad och huruvida det faktiskt är så, men den rädslan finns. Så att Ukraina, om det nu är Ukraina, att Ukraina gör det här, skickar ju också en väldigt tydlig sån signal från den ukrainska sidan att man är villig att ta tillbaka varje centimeter av sitt land.
Och på tal om eskalation där, Ryssland gick ju precis ut med att de mobiliserar nu tillsammans med Belarus. Kan man se det som ett svar på den här sprängningen?
Ja, det tidsmässigt så ligger det i linjen, men jag tror att också att man ska se det som ett svar generellt på den senaste tidens händelser med de enormt framgångsrika ukrainska motoffensiverna som har tagit tillbaka väldigt mycket ukrainskt territorium, både på östfronten men också i syd, och att man från ryskt håll nu blir allt mer desperat, och man har ju den senaste månaden på rysk sida tagit en efter en desperata beslut. Först den här mobiliseringen, sen annekteringen och sen nu den här nya mobiliseringen med Belarus.
Mm. När Putin pekar på att det är Ukraina som ligger bakom där, så kallar han det också för en terrorattack. Du som kan krig och alla dess termer, har det någon betydelse ur ett krigsperspektiv att han använder den termen?
Att man gör det från rysk sida är ju för att, att säga, visa eller signalera att det här inte är en legitim krigshandling, att det här inte är en riktig del av kriget, utan att det här är någonting Ukraina gör som inte är okej, som inte är tillåtet enligt liksom krigets lagar. Och att man gör det från rysk sida, att man försöker måla upp det så, är ju för att den egna befolkningen ska uppröras av det här, ska bli arga, ska känna att nu är det Ukraina som utför terroristhandlingar mot Ryssland självt, och att den ryska befolkningen därmed ska bli mer så att säga psykologiskt mobiliserade i kriget och stödja kriget. Men samtidigt så nämner man ju såklart inte från rysk sida att den sidan som faktiskt utför terrorhandlingar, det är ju Ryssland som bombar civil infrastruktur i väldigt, väldigt hög skala, eller stor skala.
Ja, på tal om det så har ju Putin nu tagit på sig attackerna som skett i Ukraina. Hur ser du på det?
Det här är ju väldigt tydligt hämnd, och Putin har ju nu själv också gått ut och sagt att det här är ett svar på den här sprängningen. Och på så vis så är det ju rätt tydligt från rysk sida att det här handlar om hämnd. Det handlar om liksom irrationell ilska från rysk sida. Därför att rent militärt så är det ju inte särskilt vettigt att attackera civil infrastruktur. Jag menar, Ryssland har redan problem med att man börjar få slut på missiler, och att då slösa missiler på att attackera, som nu i Kiev, så att man attackerat ett universitet, en lekplats som har noll militärt värde. Att slösa missiler på det är ju väldigt korkat ur ett militärt perspektiv. Och dessutom, ju mer Ryssland attackerar civil infrastruktur, desto mer stärker man ju motståndskraften och motståndsviljan, ilskan i Ukraina. Men kanske ännu värre för Rysslands del, man stärker ilskan i västvärlden och gör det ännu mer sannolikt att västvärlden kommer skicka ännu mer kraftfulla militärutrustning till Ukraina. Så det är ju verkligen att skjuta sig själv i foten från ryskt håll, och tyder ju på att antagligen har man tagit de här besluten i desperation och i ilska för att hämnas.
Och president Zelensky då, hur har han svarat på allt det här och det som har hänt?
Ja, han har ju fortfarande sagt att man kommer att ta tillbaka varje centimeter av Ukrains territorium, inklusive Krim, och att det är Ryssland som är terroriststaten som attackerar civil infrastruktur och så vidare.
Aftonbladet Daily är snart tillbaka.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Krimbron, som förenar Krimhalvön med Ryssland, är inte vilken bro som helst utan har en historia fulladdad med politik och konflikt. 2014 annekterade Ryssland Krimhalvön, och ungefär ett år senare, i januari 2015, fick Putins gamla judokamrat, oligarken Arkady Rotenberg, i uppdrag att ansvara för byggandet av Krimbron. 3 år senare, år 2018, stod bron klar och Putin blev den allra första att åka över den. I förarsätet på en lastbil for han fram medan han sa att ett mirakel har skett. Vi hör Hugo von Essen igen om Krimbrons blivande och varför den är så viktig för Putin.
Ja, bron kopplar då ihop halvön Krim med det ryska fastlandet. Utan den här Kerchbron som den heter, så är enda sättet att komma till Krim via land är då från det ukrainska fastlandet. Så när man byggde den här bron så var det ju symboliskt politiskt väldigt stor betydelse för Putin och för Ryssland, därför att man på ett tydligt sätt visade att det här, att Krim tillhör Ryssland nu, att nu finns det en tydlig landvägskoppling så att säga för att komma till Krim från Ryssland. Och det fick ju såklart också praktisk betydelse i och med att det då blev lättare för Ryssland att förstärka Krim. Och det har ju såklart varit viktigt nu under kriget också, som en viktig resursväg från Ryssland till Krim och till de övriga delarna i södra Ukraina som man ockuperar då, som Cherson. Så att den här bron nu har saboterats påverkar ju då Rysslands möjligheter, Rysslands logistiska möjligheter då att upprätthålla förstärkningen och stöd, militära stödet till de områden man ockuperar. Så det får ju stor betydelse också.
Vissa experter tror ju att attacken på Krimbron kan utlösa att Ryssland snart går till attack mot ytterligare ett land. Alltså ett annat land än Ukraina. Vad tror du om det?
Ja, det finns ju som sagt mycket rädsla och oro i västvärlden att det här skulle kunna leda som sagt till eskalation. Att Ryssland kommer se det här som en attack mot ryskt territorium. Även om det är ju ockuperat ukrainskt territorium så försöker ju Ryssland måla upp bilden av att Krim är ryskt. Det kanske mest oroväckande då, det som folk är mest rädda för, det är ju eskalation med kärnvapen. Och att det till och med skulle kunna inte bara vara kärnvapen som används mot Ukraina, utan till och med skulle kunna leda till kärnvapenattacker mot andra, något annat västerländskt land, och vara liksom inledningen på ett tredje världskrig eller liksom ett kärnvapenkrig mellan västvärlden och Ryssland. Och jag skulle säga att den risken är nog fortfarande väldigt låg av olika skäl. Dels därför att ryska hot om kärnvapen är i mångt och mycket bara bluffar där man vill skapa rädsla i västvärlden, där man vill göra så att västvärlden inte ska våga stödja Ukraina lika mycket. Och sen så är det också viktigt att komma ihåg att Ryssland har flera gånger under kriget målat upp såna här röda linjer och sagt att om ni kliver över de här så kommer det kunna resultera i eventuella kärnvapenattacker och så vidare. Och gång på gång har västvärlden och Ukraina avslöjat de här röda linjerna för de bluffar det är. Så att jag tycker att det är väldigt mycket som talar för att det här också är ytterligare en bluff från Rysslands sida. Och sen är det viktigt att betänka att även Ryssland förstår antagligen att en rysk kärnvapenattack, oavsett om den gjordes mot Ukraina eller någon annanstans, skulle ju innebära att Ryssland självt förgördes också. Så att det ligger ju såklart inte i Rysslands intresse heller att starta ett kärnvapenkrig. Och även en liten rysk kärnvapenattack med något taktiskt kärnvapen hade ju inneburit en enormt stor respons och stark respons från västvärlden. Så att det är mycket som talar för att risken för att Ryssland skulle använda kärnvapen fortfarande är väldigt låg, skulle jag säga.
Så vad tror du att vi kan vänta oss de närmaste dagarna här?
Jag tror tyvärr att vi kommer få se mer ryska attacker mot civil infrastruktur runt om olika städer i Ukraina. Där ännu fler civila ukrainare kommer skadas och dödas. Men samtidigt också att vi kommer få se en fortsättning av de framgångsrika ukrainska motoffensiverna. Och kanske att vi kommer få se att västvärlden nu meddelar att man kommer skicka ännu mer militärt stöd till Ukraina som respons på de här ryska attackerna mot civila.
Då säger jag tack så mycket, Hugo von Essen, för att du gästade Aftonbladet Daily.
Tack så mycket.
Du har lyssnat på Aftonbladet Daily med Hugo von Essen, analytiker vid Centrum för Östeuropas studier på Utrikespolitiska institutet. Avsnittet spelades in på måndags eftermiddagen och sedan dess kan saker ha hänt. Vi ber er att ta överseende med det och håll koll på vår sajt för de senaste uppdateringarna. Jag heter Vilma Ljunggren.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.